Bismillahirrahmanirrahim. Idag så kommer vi börja med ett nytt kapitel i boken Al-Fiqh Al-Muyassar som handlar om bönen. Det vi kommer prata om i bönen idag är vad bönen är för någonting i islam, dess definition och vilka dygder bönen har i islam. Sen kommer vi börja prata om adhan och iqama för att senare prata om bönetiderna i islam. Gällande bönen i islam så heter bönen på arabiska as-salat. As-salat. As-salat på arabiska, dess direkta definition, dess direkta betydelse är åkallan. Om man säger att någon gör salat på arabiska så är det egentligen att man bara gör dua. Och det är det det brukade nämnas och det är det det brukade användas som innan islam kom. Och det även nämns i vissa hadither och vissa verser att salat har kommit med betydelsen dua, att man bara gör åkallan och inte den bönen som vi idag känner till. Allah subhanahu wa ta'ala säger till exempel i surat Tawbah: "Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim." Att Allah azza wa jalla beordrar profeten sallallahu alaihi wasallam att ta sadaqa från dem, det vill säga ta zakat ifrån dem som kommer rena dem och gör salat över dem. Och det var inte menat att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle ställa sig upp och göra 4 stycken takbirat eller liknande för dem, utan han skulle göra dua för dem och att de skulle bli accepterade den här zakaten som de gav. Och därmed kom det att till exempel profeten sallallahu alaihi wasallam gick och gjorde salat över de shuhada vid Uhud i slutet av sitt liv. Och det betyder inte att han gick och gjorde salat al-janaza över dem, utan profeten sallallahu alaihi wasallam gick till Uhud och gjorde dua för dem. Så salat kan betyda dua. Men den sharia definition som vi idag känner till, om vi säger bönen, den islamiska bönen, så betyder det, det är en form av dyrkan som består utav specifika uttalanden och handlingar. En form av dyrkan som består utav specifika uttalanden och handlingar som börjar med takbir och avslutas med taslim. Så först och främst, enligt definitionen, så är det en form av dyrkan och det är inte bara en vardaglig sak man gör. Det är uttalanden och handlingar man gör, men de ska vara specifika i enlighet med det som har kommit i Koranen och Sunnan. Och de börjar med att man säger Allahu Akbar och slutar med att man säger Assalamu alaikum wa rahmatullah. Det här är den islamiska bönens definition om någon skulle fråga. Bönen har en otrolig status i islam. Och det är den mest obligatoriska pelaren av de 5 pelarna efter ash-shahadatain. Ash-shahadatain är att man säger ash-shahadu la ilaha illallah och ash-shahadu anna Muhammad Rasulullah. Jag bevittnar att ingen gudom är värd dyrkan förutom Allah och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans sändebud. Det här är den mest obligatoriska pelaren i islam, ash-shahadatain. För det är grunden till de resterande handlingarna i islam. Om man säger shahadu la ilaha illallah betyder att man har uppriktighet i ens handlingar för Allahs skull. Och shahadu anna Muhammad Rasulullah tyder på att man gör dem endast i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Vilket är de 2 villkoren för att en handling ska accepteras i islam. Uppriktighet och att följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Den näst mest viktiga handlingen i islam är de 5 dagliga bönerna. Profeten sallallahu alaihi wasallam har till och med beskrivit bönen som amud ad-din. Amud på arabiska är som en tältpinne. Har ni sett när man lägger upp ett tält? Man lägger upp ett tält. Det är inte så att man bara slänger över en massa tyg över sig själv och så ligger man under och myser under det där i tältet. Utan man har vad? I mitten av tältet? En stor pinne. Som ni kanske har sett. Det är en pinne som håller upp tältet. Profeten sallallahu alaihi wasallam drog en liknelse mellan bönens status och den här tältpinnen. För de var vana att de hade tält på den tiden de var ute och reste. Så vad händer med tältet om man drar bort tältpinnen? Om man drar bort tältpinnen som är i mitten så rasar hela tältet. Så det var en liknelse som profeten sallallahu alaihi wasallam klargjorde för oss om statusen av bönen. En sak som är väldigt speciellt med bönen i islam är att Allah subhanahu wa ta'ala föreskrev bönen för profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam under Leilat al-Isra wal-Mi'raj, när Allah alltså deltog upp profeten sallallahu alaihi wa sallam ovanför de sju himlarna, och där beordrade han honom med bönen, vilket tyder på att bönen har en väldigt speciell och specifik och hög status i islam. Och det här tyder som sagt på hur viktigt det är med bönen i muslimernas vardagliga liv. En annan sak som tyder också på hur viktigt det är med bönen i islam är att profeten sallallahu alaihi wasallam, när det var någonting som hände och han kände sig lite oroad eller någonting, så vände han sig direkt till bönen. För bönen är någonting som människan känner avslappnad och själslig ro utav. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även nämnt väldigt många hadither om vilken hög status bönen har i islam. Och bland dem är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "As-salawatul khams wal-jum'a ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima baynahun majtunibat al-kaba'ir." Att de fem dagliga bönerna och jum'a till jum'a, fredagsbönen till fredagsbönen och ramadan till ramadan, utrotar eller tar bort alla synder som har kommit däremellan om man håller sig borta från de stora synderna. Och det här är en stor välsignelse i islam. För att det är lätt att man kan hamna i små synder under sin vardag. Synder kan ske med ögonen, kan ske med öronen, att man hör haram saker, kan ske med tungan, kan ske med ens handlingar, kan ske på väldigt många olika sätt, att man hamnar i små synder här och var. Så för att man ska kunna bli renad från dessa synder, så man håller fast vid de här fem vardagliga bönerna och Jumma-bönen och Ramadan, så blir man av med de här synderna som man ständigt kan hamna i. Det här betyder inte att man ska ta lätt på små synder och säga: jag ber små synder, jag gör små synder, för jag kommer ändå bli av med dem om jag ber mina fem vardagliga böner. Det här är ett helt felaktigt sätt att se på saken. För att om man ser ner på en liten synd och tänker den är liten, det spelar ingen roll att jag gör den, då blir det en stor synd automatiskt. Så någonting, att titta på någonting som är haram till exempel, så kanske det är en liten synd. Man säger, men det är lugnt, jag kommer ändå be så jag kommer bli av med den synden. Då blir den här lilla synden en stor synd i och med att man ser ner på den. Och samma sak om man upprepar en liten synd gång på gång på gång, så blir det automatiskt en stor synd. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även nämnt en väldigt vacker liknelse om bönens status och hur du tar bort synder i islam. Det är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till sina sahabas: "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Hal yabqa min daranihi shay?" Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Kan ni se att om det skulle finnas en flod utanför ert hus som ni tvättar er i varje dag 5 gånger per dag, skulle ni ha någon smuts kvar på kroppen?" Profeten sedan frågade sina sahabas. De sa: "La yabqa min daranihi shay." Det kommer inte vara någon form av smuts kvar. En person som badar 5 gånger per dag kommer vara väldigt ren, utan tvekan. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya." Det här är exemplet på de fem vardagliga bönerna som Allah azza wa jall tar bort synder igenom. Så när man ber sina fem dagliga böner, så är det som man renar sig själv från de synder som man hamnar i. Och bara den otacksamhet som man ständigt hamnar i, att man har så mycket gåvor som man får från Allah subhanahu wa ta'ala och välsignelser som man inte tackar Allah för, utan man endast klagar på när man blir av med dem. Är det inte så? Att när man blir sjuk, då klagar man på att man inte klarar av, jag orkar inte gå till jobbet, jag mår dåligt, jag är så här. Men man glömmer bort att tacka när man har det bra. Innal insana lakafur. Och sannoliken så är människan förnekande av sig i sin natur. Så även att man inte är tacksam för de välsignelser som Allah subhanahu wa ta'ala har skett, så är det genom att man ber sina vardagliga böner, så är det något sätt som man, ett sätt som man blir av med sina synder på. Bestämmelsen för böner i islam, att de ber om 5 vardagliga bönerna, är att det är obligatoriskt. Och det finns väldigt många bevis för det i Koranen och Sunnan. Och alla de lärda är överens om det. Och det är någonting som inte en muslim kan ha okunskap om. Förutom om man är en alldeles ny konvertit till exempel. Eller man har växt upp på en plats där det överhuvudtaget inte finns muslimer. Då möjligtvis så kanske man inte känner till det. Men utöver det så är det i princip omöjligt att man inte känner till att bönen är obligatorisk i islam. I väldigt många verser i Koranen så har Allah Azza wa Jal beordrat oss att etablera bönen. Allah Azza wa Jal säger wa aqimus salah. Etablera bönen. Och det finns skillnad mellan att bara be och att etablera bönen. Att etablera bönen är att be i enlighet med dess villkor, dess pelare, dess obligatoriska moment, dess sunna moment, hålla sig borta från det som bryter bönen, det som är haram under bönen och det som är förhatligt under bönen. Det här är att etablera bönen. Och det här är det vi är uppmanade till att göra. Och det är det vi lär oss hur vi ska göra genom att vi studerar fiqh. Utöver det hur man ska öka sin ikhlas och hur man ska öka sin khushu och så vidare. Det studerar man när man studerar ämnen som har med hur man mjukar upp sitt hjärta och så vidare. Och det är ingenting man brukar studera i fiqh i sig. Till exempel jag hade serien som jag gick igenom förut som handlar om 100 sätt att komma närmare Allah. Då studerade man såna här saker. Det som handlar om själslig rening och hjärtats rening. Men i fiqh så studerar man inte det. Men det är också någonting som ingår i hur man etablerar bönen. Det finns även en hadith som tyder på att det är just dessa 5 böner som är obligatoriska att be. Och det är att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och frågade honom, vad är det som är obligatoriskt att göra i islam? Så nämnde han bland annat, khamsu salawatin fil yawmi wa layla. 5 stycken böner under dag och natt. Det här är obligatoriskt för dig att göra. Då sa den här personen, han sa, är det ingenting mer? Är det inga fler böner som är obligatoriska? Då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, la illa anta tawwa. Förutom om du gör något rekommenderat eller en annan bön utöver det. Så det finns inte obligatoriska böner som man gör under sitt dygn förutom dessa 5. Vi kommer prata senare om att det är obligatoriskt att man måste be, att några måste be till exempel janazabönen, alltså begravningsbönen, och att det är även obligatoriskt att be eidbönen, men det är ingenting man gör under de 5 under ett dygn. Och den här hadithen är ett bevis på att till exempel witter inte är wajib. Hanefi-lärda de säger att witter är wajib, att man måste be witter. Men den här hadithen är ett bevis på att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det är endast dessa 5 vardagliga böner som är obligatoriska. Bönen är obligatorisk för en muslim som har nått puberteten och är i sina sinnes fulla bruk. Så det är inte obligatoriskt att be för den som är icke-muslim. Eller för små barn. Eller de som är sinnessjuka. För profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Rufi al-qalam an thalatha. Anil na'im hatta yastiqid. Wa anil majnun hatta yafiq. Wa anil sagir hatta yablum. Att pennan är lyft. Den som skriver ner människans handlingar. Är lyft från 3 stycken personer. Den som sover tills den vaknar. Den galne tills den blir normal. Och barnet tills den når puberteten. Så det är inte obligatoriskt för det lilla barnet att be. Men däremot ska man börja träna barnet att be sina 5 vardagliga böner vid 7 års ålder. Och lägga till ännu mer vikt på att man ska göra det eller disciplinera barnet om det inte ber vid 10 års ålder. Som det har nämnts i en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Men det blir först obligatoriskt för barnet att be i och med att det når puberteten. För efter det så kommer barnet att hållas till ansvar för sin handling om den inte ber. Om den har nått puberteten vid 12-13 års ålder, har nått något av tecknen för puberteten som är att man antingen har fått könshår eller att man har kunnat få utlösning eller att man har nått 15 års ålder eller att en kvinna har fått sin mens. I och med det har man nått puberteten och då blir det obligatoriskt att man ska be. Om man inte gör det så syndar den, för man har nått en vuxen ålder enligt islam. Att lämna bönen är bland de värsta synderna man kan göra. Och det finns många utav de lärda som säger att det här är någonting som tar en ut ur islam. De flesta utav de tidigaste lärda bland de sahabas var på åsikten att det här är någonting som får en person att lämna islam. Men sen bland de olika rättsskolorna, bland muslimerna, så sa Hanafi fiqh-skolan och Maliki och Shafi'i att det är ingenting som får en person att lämna islam. Medan Hanbali fiqh-skolan säger att det här får en person att lämna islam. Och den mest korrekta åsikten verkar vara att om man lämnar bönen helt och hållet och aldrig ber, så har man lämnat islam. Den som slarvar och ibland ber och ibland inte ber har gjort en väldigt stor synd, men har inte lämnat islam. Men den som aldrig någonsin ber har inte någonting med islam att göra. För det här är det. Islam betyder att man underkastar sig Allah. Om man inte ens ber någon gång överhuvudtaget, hur har man då kunnat underkasta sig Allah? Det här är inte underkastelse längre till Allah, utan det är bara ett påstående att man säger att man är muslim utan man verkligen underkastar sig till Allah, alltså dess vilja. Sen kan det självklart, det kan kanske finnas situationer i vissa länder att folk kan vara extremt okunniga och så vidare. Det är inte det vi pratar om. Men rent generellt, en muslim som känner till om bönen och hur det är, hur viktigt det är, och sen vägrar att någonsin be, trots att man har chansen att kunna be, det här är inte en person som är muslim. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "El ahda alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Att det som skiljer mellan oss och dem, det vill säga icke-muslimerna, är bönen. Och den som lämnar bönen har begått otro. Och hadithen finns i Sahih Muslim. Det första man studerar efter att man har studerat om bönens definition och dess vikt i islam är om adhan och iqama. Och det är böneutropet och iqama, det som man säger, det andra böneutropet där man ska säga till folk att ställa sig upp inför själva bönen. Ordet adhan på arabiska betyder i'lam, vilket är att göra, klargöra någonting för andra. Man gör adhan, det att man ska klargöra någonting för andra. Men dens sharia-definition är att man klargör att tiden för bönen har kommit in med en specifik sorts dhikr. Adhan inom islamisk sharia är att man klargör att tiden för bönen har kommit in med en specifik sorts dhikr. Som då har kommit i Koranen, som har kommit i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Al-iqama, ordet iqama på arabiska, är att få någon som sitter ner att ställa sig upp. Att få någon som sitter ner att ställa sig upp, det är iqama. Dens sharia definition är att man klargör att man ska ställa sig upp för bönen med en specifik sorts dhikr som man nämns i sharia. Det är alltså den andra adhan som man gör, vilket är att man, den första adhan handlar om att veta att bönens tid har kommit in. Det andra är att bönen nu ska börja. Det här är skillnaden mellan adhan och iqama. Adhan och iqama är föreskrivet för män inför de fem dagliga bönerna. Och inte för de resterande bönerna. Så det är bara fem stycken böner som man gör adhan för. Och till exempel de två idbönerna gör man inte adhan för. Janazabönerna gör man inte adhan för. Rekommenderade böner gör man inte adhan för. Och så vidare. Så enda gången man gör adhan är för de fem obligatoriska bönerna. Och jumma-bönen då. Som ersätter dhuhr. Adhan och iqama är någonting som kallas för fardul kifaya. Saker och ting som är obligatoriska i islam kan antingen vara fardul ayn eller fardul kifaya. Fardul ayn är de handlingar där man tittar på att varje person i sig måste utföra handlingen. Till exempel bönen. Då är det jag, du, som måste be dessa fem dagliga böner. Fardul kifaya, då tittar man på att handlingen i sig måste göras. Måste utföras. Som till exempel med adhan. Det är inte obligatoriskt för var och en utav oss att utföra adhan. Utan det är obligatoriskt att adhan ska utföras. Man tittar på handlingen i sig och man tittar inte på varje person. Men om alla här skulle lämna att göra adhan, eller i ett muslimskt land till exempel, man säger att ingen gör adhan överhuvudtaget, då syndar alla tillsammans för att man inte levt upp till denna obligatoriska handling. Och adhan är ett utav islams skiljetecken som skiljer ett muslimskt land från ett icke-muslimskt land. Man känner igen när man kommer till ett ställe där man hör adhan att nu är man på ett ställe där muslimer bor. Så det är ett av de skiljetecknen som de lärda brukar även nämna för skillnaden mellan ett muslimskt land och ett icke-muslimskt land. Att det är klart och tydligt att det är muslimer som bor där och man bland annat hör adhan. Så det är väldigt farligt att man ska lämna att göra adhan för att det är som sagt ett klart och tydligt skiljetecken för ett muslimskt land. Eller för att det är islam och även i en moské och så vidare så är det ett viktigt skiljetecken som muslimerna ska hålla fast vid. Adhan har 6 stycken villkor som man måste leva upp till för att adhan ska bli korrekt. Det finns 6 villkor som gör att det ska handla om att det ska bli korrekt. Och det finns ett antal saker som är rekommenderade för den som är böneutropare att leva upp till. Men det är 6 stycken villkor. Om man inte lever upp till dem så blir adhan inte korrekt. Det första är att man måste vara muslim. Den som gör adhan måste vara muslim. Så ifall man skulle befinna sig i en moské till exempel. Och det skulle vara en icke-muslim där som har lyssnat jättemycket på adhan och hört det. Och ställer sig och gör adhan för tiderna som har kommit in. Då har inte adhan gjorts och det har inte räknats. Utan det måste vara en muslim som utför adhan. Andra villkoret för adhan är att man ska vara i sitt sinnesfulla bruk. Den som är galen eller sinnessjuk. Den personens adhan är inte korrekt. Tredje villkoret är att det ska vara en man som gör adhan. Kvinnor gör varken adhan eller iqama. Även om kvinnor ber tillsammans i en lägenhet eller i en markaz eller så vidare. Så ska inte en av dem ställa sig upp och göra adhan. Och ingen av dem ska göra iqama. Utan de ställer sig bara upp och ber tillsammans. Fjärde villkoret för att adhan ska vara korrekt är att tiden för bönen har kommit in. Tiden för bönen har kommit in. Och om tiden för bönen inte har kommit in så räknas inte den här adhan. Ett exempel på det. Idag så sitter vi nu och väntar på att maghribbönen ska komma in. Så kommer vara 22.10 ungefär. Om en person ställer sig upp och gör adhan klockan 22.05 i moskén. Då räknas inte den här adhan och en annan person eller samma person måste göra om adhan när tiden har kommit in. Så tiden för adhan måste ha kommit in. Det finns dock 2 stycken former av adhan som kan ske innan tiden. Vilka då? Fajr, den första fajr adhan och den första jumma adhan. Det är 2 stycken som inte, då tiden inte måste komma in. Fajr har egentligen 2 stycken adhan. Det ena är ett tag innan den riktiga adhan som ska få folk att vakna upp. Så man vet, aha, okej, nu är det snart dags för fajr. Man vaknar upp, gör wudu, man kanske ber witr och så vidare. Och den som ska fasta vet att nu kan man sitta och käka för nu är det snart dags för fajr. Och den andra adhan är den som tyder på att fajr väl har kommit in. Så är det även för de 2 stycken adhan för Jumma. Jumma under profeten sallallahu alaihi wasallams tid hade bara en adhan. När profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde Jumma och bad fredagsbönen så var det bara en adhan. På Abu Bakrs tid var det bara en adhan. På Umar radiyallahu anhus tid var det bara en adhan. Men på Uthman radiyallahu anhus tid så blev staden Medina väldigt stor. Staden Medina började bli större och större. Så då sa Uthman att han skickade iväg en person som skulle gå och göra adhan borta vid marknaden. Ett tag innan Jumma, för folk jobbade ute på marknaden, så skulle de göra adhan så att folk skulle höra att nu är det snart Jumma. Så de går därifrån, för man hade inte klockor på den tiden. Utan då kom de och gjorde, så kom de dit och kunde förbereda sig för att göra ghusl och så vidare. Och efter att Uthman radiallahu anhu gjorde det, så är det de flesta lärda säger att det här är någonting man kan göra och att det är föreskrivet, eftersom Uthman radiallahu anhu var en av de rätt vägledda kaliferna som man ska följa deras sunna. Men Uthman radiallahu anhu gjorde det för ett syfte. Och om inte det syftet finns, så som det görs i vissa moskéer idag, att de gör adhan, så ställer sig folk och ber två raka, och sen gör de adhan igen. Det här i sig, på det här sättet, var inte i enlighet med Uthmans syfte. För det första så finns det inte två sunna rakat innan Jumma. Och för det andra så gjorde han det ett ganska bra tag innan. Så pass långt innan att folk skulle kunna gå från marknaden och gå hem och göra wudu, eller gå hem och göra ghusl, och sen kunna gå till moskén. Vi pratar om en viss tid innan. Därför kommer jag att jag snackade med, eller jag hörde från Sheikh Mohammed bin Hadi, att han sa att ungefär kanske 35-40 minuter, någonting sånt. Alltså en ganska bra tid innan, inte bara 5 minuter innan ska man göra. Och om jag inte har fel så nämnde han också att det var det som Sheikh Nabas i hans moské, det var det de brukade ha. Femte villkoret för adhan är att det man uttalar, den dhikr som man uttalar, ska ske i turordning efter varandra. Som det har nämnts i sunnan. Det vill säga, man kan inte börja med att säga ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, allahu akbar, och byta på det sättet som det har kommit i sunnan. Om man gör det så har man så är ens adhan inte korrekt. Och även att det måste ske i efter varandra. Man kan inte stå och säga Allahu Akbar, Allahu Akbar, och så går man iväg, dricker lite vatten, pratar med sin kompis, softar, säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, och så fortsätter man. Så det måste ske efter varandra, och det är även ett av villkoren för adhan. Sista villkoret, och det sjätte villkoret då, är att det ska vara på arabiska, och man ska säga exakt det som har nämnts i sunnan. Tyvärr var det i ett muslims land förut, när de blev lite väl nationalistiska av sig och de ville börja köra på sitt eget språk, så hörde jag att de började göra adhan på det här landets språk. Och jag behöver inte nämna vilket land det är, för vissa kanske tar det illa upp. namn. Men det är inte korrekt att man gör på det sättet, och dens adhan räknas inte, utan det ska vara på arabiska. Och det ska vara med de orden som har nämnts i sunnan. Som sagt, det ska vara 6 stycken villkor för att den ska vara korrekt. Man ska vara muslim, intellekt, det är en man. Det ska vara när tiden har gått in för bönen. Och det ska ske i turordning efter varandra. Och det ska vara på arabiska enlighet med de ord som har nämnts i profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Utöver det så finns det en rad rekommenderande egenskaper som böneutroparen och den som gör iqama bör ha. Det första är att den personen som gör adhan bör vara en pålitlig praktiserande muslim. För det är ett stort ansvar att vara böneutropare. Och man ska ha koll på tiderna och man ska göra det. Så att sätta ut en person som muezzin, som sover förbi fajr och han är ute och softar med sina kompisar vid isha och han kommer inte ut och så vidare. Det här är inte en person som bör vara muezzin. Det bör vara en person som tar det här ansvaret på allvar. Andra villkoret, eller andra egenskaper man bör ha, är att man har nått puberteten. Det är tillåtet för ett barn som är till exempel 10 år gammal, som inte har nått puberteten, att göra adhan. Men det är bäst att barnet har nått puberteten. Tredje rekommenderande egenskapen är att man ska ha kunskap om tiderna när bönen går in. Och det här var framförallt förut, när man inte hade tidtabeller som man gick efter. Nu för tiden är det mycket lättare. Man har sin klocka, Vet ni vad, sådana här fajr-klockan, den börjar pipa lite åt den och så ska man göra adhan efter det. Jätteenkelt. Förr i tiden, tänk er själva, vi kommer prata sen om bönetiderna. Till exempel, när går asr in? När skuggan har blivit dubbelt så lång som en själv. Då måste man ha någon som verkligen, ja, ni kan kolla ut. Har asr kommit in eller inte? Titta på solen, har den gått över zenit eller inte? Maghrib, man måste kanske komma lite högre upp så man ska kunna se. Har solen gått ner? Isha, har det röda strecket försvunnit från horisonten? Fajr, det här krävs att det ska vara folk som har koll på hur man ska kunna titta när bönerna har kommit in. Fjärde rekommenderade egenskap man ska ha är att man har en stark och kraftfull röst. Man ska inte vara pipig i rösten så man knappt hör vad personen säger. Så man ska ha en stark och kraftfull röst så att rösten når ut till många. Femte rekommenderade egenskapen är att man är ren från den stora och lilla orenligheten. Stora och lilla orenligheten. Så man gör wudu innan man gör adhan. Eller att ifall man ska ha haft samlag, att man ska ha gjort ghusl. Det är inget villkor i sig, men det är någonting man bör ha gjort. Sjätte rekommenderade egenskapen är att man står upp riktad mot qibla. Man ska inte stå åt en annan riktning och man ska inte sitta ner när man gör adhan, utan man ska stå upp och man ska vara riktad mot qibla. Sjätte rekommenderade egenskapen är att man... Nej, det här sjätte var att man gör adhan stående mot qibla. Det var femte. Man har stark röst, fjärde. Tredje, att man har kunskap om tiderna. Andra är att man nått puberteten och första var att man ska vara en pålitlig praktiserande muslim. Sjunde är som sagt att man lägger sina fingrar i öronen och att man vänder ansiktet till höger när man säger Hayya ala sala. Då vänder man ansiktet åt höger. Och man vänder ansiktet åt vänster när man säger Hayya ala al-falah. Det är det de lärda här som har skrivit den här boken nämner. Åttonde rekommenderade egenskapen är att man, när man gör adhan, så ska det vara lugnt. Och när man gör iqama så ska det gå snabbare. Så adhan är mer Allahu Akbar, Allahu Akbar. Medans iqama är Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah och så vidare. Det här är det som har kommit i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Att hans muadhinun, det var så de gjorde, adhan och iqama. Hur är det då man går till väga när man ska göra adhan och iqama? Det finns två stycken sätt man kan göra adhan och iqama på. Som har nämnts i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade ha två stycken personer som gjorde adhan i hans moské. Det var först en blind man som hette Ibn Maktum och sen var det Bilal som gjorde adhan. Det fanns en annan sahabi som gjorde adhan i en annan moské. Om jag inte har fel så var det i Masjid Quba. Som hette Abu Mahdura. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom hur han ska göra adhan. Han sa, säg Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Och den här hadithen är rapporterad av Abu Dawud och Ibn Majah och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Så det är det här som är bekräftat att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade Abu Mahdur att göra. Och det var det som Bilal och Ibn Maktum brukade göra i deras adhan. Iqama har kommit att man ska säga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alltså två gånger Allahu Akbar. Sen Ashhadu an la ilaha illallah en gång. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah en gång. Hayya ala salah en gång. Hayya ala al-falah en gång. Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah två gånger. Allahu Akbar, Allahu Akbar, två gånger, La ilaha illallah, en gång. Och det här har kommit i en hadith, berättad av Anas radiyallahu an, som finns i Sahih Bukhari och Muslim, att Bilal, profet sallallahu alaihi wasallams muaddin, han brukade göra dubbelt i adhan och enkelt i... Han blev beordrad att göra dubbelt i adhan och enkelt i iqama. Och det här är det rekommenderade sättet som man bör hålla fast vid när man gör adhan och iqama. Och det var det som Bilal radiallahu an brukade göra när han var i Medina och när han var resandes med profeten sallallahu alaihi wasallam. Det finns även ett annat sätt som kallas för tarjih. Och det är att man gör adhan som vanligt. Man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Men när man kommer till ash-shahadatain, alltså ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna muhammadar rasulullah, så läser man dem först tyst för sig själv. Eller tyst, man bara knappt höra ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Och sen läser man det högt. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah och så vidare. I bara ash-shahadatain, bara ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sen gör man resten av adhan som vanligt. Det här har även bekräftats i sunnan att man kan göra. Och även gällande iqama så kan man göra på samma sätt som adhan. Det vill säga att man gör dubbelt. Säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah och så vidare. Det här brukar, det är den åsikten som de lärde inom Hanafi fiqh-skolan har. Och de lärda som har skrivit den här boken säger att det här är en tillåten ikhtilaf. Och den som gör på det här sättet eller det här sättet så är det tillåtet. Men det absolut bästa är att man gör på det första sättet som nämndes att Bilal radiallahu anhu gjorde det på. En annan sak som man kan lägga till här är att när man gör adhan till fajr så säger man efter man sagt hayya alal falah, så säger man as-salatu khayrun min an-nawm. Det vill säga, bönen är bättre än att sova. Och det här säger man två gånger. As-salatu khayru min an-nawm, as-salatu khayru min an-nawm. Det här var lite om adhan. Vad är det då man säger om man hör adhan? Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Idha sami'tu an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Att om ni hör en person göra adhan, så säg samma sak som al-mu'adhdhin har sagt. Säg samma sak som al-mu'adhdhin har sagt. Förutom när man säger hayyal as-salah och hayyal al-falah, då ska man istället säga la hawla wa la quwwata illa billah. För att då blir man kallad till bönen. Och man blir kallad till att be och man blir kallad till framgång. Och då säger man la hawla wa la quwwata illa billah, vilket betyder att jag kan varken ändra mig från situation till situation eller position till position från, förutom med Allah Azzurras hjälp. Så det är ett sätt att söka hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala när man hör det här. Även när den som gör adhan säger as-salatu khayru min an-nawm, så säger man samma sak som honom. För hadithen är generell att man ska säga samma sak som honom förutom just det här hayyal as-salah och hayyal al-falah. Sen när man är färdig så med han är färdig med adhan, så säger man Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad och gör salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Och därefter säger man Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tama wa salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Att man säger å Allah, Herren till detta kompletta kall och den bönen som sker, ge skänk Muhammad al-wasila och al-fadila, att han ska bli den som gör shafa'a, medlar på domedagen, och låt honom få al-maqam al-mahmud som du har lovat honom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att när man gör den här dhikr eller den här dua efter man är färdig med att ha hört adhan, så kommer man att få profeten sallallahu alaihi wasallams medling på domedagen. Sista vi ska avsluta med idag inshallah ta'ala är att prata lite kort om bönetiderna i islam. Det finns 5 stycken bönetider i per dag som man ska hålla fast vid. Allah azza wa jalla har sagt inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, att sannoliken så är bönen fastskriven vid fastställda tider. Profeten sallallahu alaihi wasallam har klart och tydligt förklarat när bönetiderna kommer in. Man kanske kan tänka att nu det är bara liksom använda sig av telefonen, kolla här vilken tid som bönerna har kommit in. Men jag har faktiskt själv i mitt liv varit med många gånger då det har varit väldigt viktigt att känna till bönetiderna. För man har till exempel varit utomlands eller man har varit ute på landet eller ute i skogen eller någonting där man kanske inte har koll på bönetiderna eller klockan när bönerna har kommit in. Så det är viktigt att man känner till de här sakerna och håller koll på det. Det har rapporterats i en hadith i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam har förklarat vad bönetiderna ska vara. Och det är att han har sagt att وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى ما لم تطلع الشمس. Jag förklarar istället den här hadithen för att översätta den direkt. Profeten sedan förklarade först vad när tiden för dhuhr kommer in. Tiden för dhuhr kommer in när solen har gått upp i zenit. Solen börjar gå upp i öst och kommer i mitten. Då kallas den för zenit. När den har börjat gå mot väst, alltså gått från att den är i mitten till att den börjat gå mot väst, då har tiden för dhuhr kommit in. Och tiden för dhuhr håller på fram tills tiden för asr, vilket är när skuggan är lika lång som en själv. Hur man kan mäta det på ett smart sätt? Nej, lika lång som en själv. Asr går ut, det kommer vi prata om senare. Bra, mashallah Mohammed. Man har två stycken pinnar till exempel, eller man kan ta en och samma pinne. Ena man ställer den så ser man att när skuggan är lika lång som den andra pinnen, eller man lägger ner den, så ser man att asr-tiden har kommit in. Det här är tecknet för asr. Gällande dhuhr så är det rekommenderat att man ska be den så tidigt som möjligt, förutom om det är riktigt varmt. Om det är riktigt varmt och det är ingenting man känner av här i Sverige när det är 25 grader och folk springer ut jättelyckliga, det där är inte jättevarmt. Utan riktigt varmt, det är det man är med om i Medina när det är 45-46 grader varmt. Det där är riktigt varmt. Då har profeten Sallam sagt att man ska skjuta upp det tills det blir mer skugga. Eller tills det blir lite kallare. Och när man känner det på sommaren, när det blir mer skugga så har man någonstans att gå. När mitt på sommaren i Saudis panel, alltså skuggan ligger precis under ens fötter. Alltså, det finns ingen skugga överhuvudtaget. Man går och letar i så här höga byggnader, man ser ingen skugga överhuvudtaget. För att solen är verkligen rakt ovanpå huvudet. Och det känns som den är rakt på huvudet bokstavligen också. Allah måste. Så vid de här tillfällena så är jag rekommenderat att man väntar lite tills det blir mer skugga. Så att det blir lite kallare. Salat al-Asr går in direkt när Salat al-Dhuhr har gått ut. Vilket är när skuggan är lika lång som en själv. Sista absoluta tiden för Asr är när solen har gått ner. Men man bör inte vänta med Asr så här länge. Det har kommit olika haditer när profeten Sassan har förklarat att Asr, dens bästa tid att be den i, går ut och då skuggan är dubbelt så lång som en själv. Och andra haditer då solen har gulnat. Och sen i vissa haditer har det nämnts när solen har gått ner helt och hållet. Det här betyder är att man ska inte självmant skjuta upp den till tiden för Maghrib. Men ifall man skulle vara ute på en resa eller hamna i en svår situation eller en kvinna blir ren från sin mens vid den här tiden eller liknande, då kan man skjuta upp den till den här tiden. Men har man chans, man sitter hemma med sina kompisar och sitter vid Alster och sitter och väntar fram tills att Maghrib går in, det här är inte tillåtet. Och profeten Salam har sagt att det här är munafiqins bön. Det här är munafiqins bön, att de väntar precis innan Maghrib med sin bön. Asr generellt har en väldigt hög status i islam. Allah azza wa jalla har sagt: "Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Att håll fast, slå vakt om bönen och slå särskilt vakt om den mellersta bönen, vilket är asrbönen. För det är en bön då många är trötta, i alla fall i Mellanöstern, att be. Man brukar jobba till dhuhr och sen lite efter dhuhr så käkar man lunch och så ligger man och slaggar. Så det är lätt att man inte vaknar upp till asrbönen. Och samma sak med fajrbönen, har också kommit specifika hadither som har uppmanat oss att hålla fast vid fajrbönen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Man fatatu salatul asr fa ka'annama wutira ahlihi wa maluhu." Hadith som finns i Bukhari och Muslim, att den som har missat asrbönen så är det som han har blivit av med sin familj och sin egendom. Och en annan hadith som profeten sallallahu alaihi wasallam sagt: "Man taraka salatul asr faqad habita amalu." Hadith finns i Bukhari. Att den som lämnar asserbönen så har man låtit sina handlingar förgå. Och vissa av de lärda har förklarat att de handlingar som förgår är alla de handlingar man har gjort under den dagen. Blir man av med, man får inte belöning för dem. Så kolla hur allvarligt det är att lämna asserbönen. Och då kan man förstå hur farligt det är att lämna alla böner överhuvudtaget. Om det här är fallet för bara asserbönen. Tiden för Maghrib går in då solen har gått ner. Fram tills att den röda horisonten har försvunnit. Alltså solen går ner och det är fortfarande ganska ljust. Och så blir det lite rött på himlen och så vidare. Men den röda horisonten har gått ner. Och det börjar mörkna helt och hållet. Då har tiden för Maghrib gått ut. Vilket är en ganska kort tid generellt. Det är en ganska kort tid. Och det är den kortaste tiden egentligen man har på sig att be. Men ofta i muslimska länder och även här. Så sätter man ut att det är 1,5 timme. Till Isha alltid. Året runt. För att Isha kan man skjuta upp. Men Maghrib har man ganska kort tid på sig att be egentligen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har uppmanat i en hadith att man ska be den så tidigt som möjligt. För att som jag sagt, en hadith som vissa utav de lärde sig är autentisk. La tazala ummati bi khairin ma lam yuakhir al-maghrib hatta tashtabika an-nujum. Att min umma kommer fortsätta att vara på gott så länge de inte skjuter upp Maghrib tills dess att man kan se stjärnorna. Hadithen är berättad av Ahmed och Al-Hakim och Al-Dhahabi har sagt att den är autentisk. Isha börjar i och med att den röda horisonten har försvunnit tills halva natten. Och sättet man räknar ut halva natten är att man tittar för tiden för Maghrib och tiden för Fajr. Om det är till exempel 5, 6, 7 timmar däremellan så tar man den tiden och delar den på 2. Vi säger 4 timmar så som det är nu ungefär. 4 timmar delat på 2 är vad? 2. Så lägger man till 2 timmar efter Maghrib. Då vet man vilken tid som halva natten är. Det är då som Isha-bönen går ut. Och man ska be den innan dess. Det är förhatligt att man ska sova innan Isha-bönen också. Har kommit från profeten Sallallahu Alaihi Wasallam att han har nämnt. Fajr, vilket är den sista bönen och det sista som vi kommer ta upp här, är då den riktiga gryningen börjar tills det att solen har gått ner. Och det här kan vara ganska svårt att om man inte har ett tränat öga och särskilt om man bor inne i städer att kunna se. Fajr är när det är mörkt ute så finns det som kallas för Fajr al-Kadib och Fajr al-Sadiq. Ni kan skriva de här grejerna på internet så kan man hitta hur det ser ut. Fajr al-Sadiq. Fajr al-Kadib går lodrätt upp. Det är som ett ljus som kommer som en strimma rakt uppåt så här. Det här är inte riktiga Fajr. Riktiga Fajr går vågrätt uppåt så här. Så det kommer upp och så kommer solen därefter. När den här strimman börjar komma i horisonten. Då har tiden för Fajr kommit in. Det här är då bönetiderna som varje muslim måste hålla fast vid. Och det är väldigt farligt att man inte håller fast och ber bönerna i dess tid. Att man slår ihop massa böner tillsammans eller liknande. Och Allah azza wa jalla har sagt, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Att ve till de som ber så är försummande i deras böner. Allah azza wa jalla har också sagt, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةُ. Att det kom efter de folk som försummade bönen. Och följde sina lustar och då kommer att möta ett hårt straff. Så det är väldigt allvarligt att vara försummande när det kommer till bönetiderna. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågades av Ibn Mas'ud om den mest älskvärda handlingen hos Allah. Och då sa han, as-salatu ala waqtiha, att be bönen i dess tid. Så att be bönen i dess tid har en väldigt hög status i islam och man bör känna till ha kunskap om dess tider och hålla sig till dess tider och be den i dess tider. Och det var allt för dagens lektion. Och sallallahu alaihi wa sallam.